Niklas Hjellstedts första säsong som huvudtränare slutade med succé och uppflyttning. Idag gästar han nedsläpp Brynäs. Vi pratar om firandet med ett spö i skogen, men också den tuffa pressen och hur han tvingades förändra sitt sätt under pågående säsong. Lärdomar som ansvarig huvudtränare, det vill han förändra till nästa år. Och så ser han på lagbygget och spelsättet inför SHL-återkomsten.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Karl! Du skymter han!
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner.
Ja, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nedsläpp Brynäs. Och hej och välkommen till poddstudion, Niklas Hjellstedt. Hur mår du?
Ja, tack så mycket. Jo, jag mår bra. Det har gått några dagar och man har fått lite ledighet och sådär. Så att det börjar ordna upp sig.
Festen är slut nu?
Festen är absolut slut.
Det är nästan på dagen ett år sedan vi hade dig senast med i podden. Då var du nytillträdd Brynäs-tränare.
Ja, ett år går fort.
Mm. Ja, det är känslan verkligen. Det kändes inte, man började tänka, var det i september han var här, eller var det, nej, det var i maj. Det rasslar till. Jag sa festen är slut nu, men jag tänkte ändå att vi kan väl börja lite och stanna kvar i den där euforin som jag antar att du har vandrat runt i några dagar i alla fall. Hur länge tillåter du dig att njuta?
Nej, det var väl lite roligheter där i två dagar, men annars sen, jag orkar inte så mycket, utan det var mer att försöka landa och försöka och spana igenom vad som har hänt och reflektera över det som har hänt, för det glömmer man ofta bort. Och som sagt, det var två intensiva dagar där, eller dygn, så att plus att jag hade lite bekanta som kom över och såg sista matchen från Schweiz och sådär, så att det var, jag tog hand om dem också.
Just det, jag undrar inte, vi sprang på dem i hovets katakomber. Det var inte de som var, kanske inte var samma personer. Det var mycket, det var en schweizare där sista dagen på hovet i alla fall. Kan du ge oss något sånt där ögonblick? Vi såg ju euforin på isen och i omklädningsrummet till viss del. Men något sånt där ögonblick från de här två festdagarna som du kommer bära med dig, som, ja, men, som sticker ut för dig?
Men alltså, i semifinalen där så kände jag liksom, nu ska jag ta mig tid och verkligen suga in det som händer runt omkring. Och jag kommer ihåg, jag vände mig om i båset och tittade upp på läktaren och såg många glada ansikten och skratt och allt det där. Och det är en härlig känsla att se liksom när folk blir glada och upprymda och gläds med oss. Det är jättekul, och det är inte ofta man tar den tiden och verkligen suga in. Och det jag kommer ihåg från hovet, det är väl egentligen att jag har inget minne av att spelarna hoppar ut och kramas ute på isen, utan jag bara står i en ring bland ledare och alla bara tjoar och kimmar. Och där och då, just när slutsignalen gick och kanske 30 sekunder, en minut efter, så jag vet inte vad som har hänt egentligen, utan det var bara tomt allting.
Ja, vad placerar du in den här segern som det ändå var? Ni vann en serie och ni fick en pokal och medaljer i din karriär. Du har ju vunnit en del tidigare.
Ja, men att få vara med om det här när man liksom första året som head coach på ett seniorlag med den stora förening som Brynäs IF är, och hur mycket den påverkar väldigt många människor. Så var det är stort, det är jättestort. Och sen ska man inte glömma, visst har det funnits en press där, men press är ju någonting som man varit van vid. Men för mig har det varit nytt som tränare med den pressen och sådär. Så att det var absolut, jag värdesätter det jättehögt, och jag är stolt att få vara med i den här gruppen.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Minns tillbaka på det samtalet som var här för ett år sedan. Dels pratade vi mycket ditt sätt att spela hockey. Vi skulle komma efter den här Mikko Manne-hockeyn som hade sett ganska annorlunda ut. Men vi pratade också en hel del om just press och i den här nya rollen. Om vi börjar där, blev det som du förväntade dig att vara huvudtränare och ha det här ansvaret som det innebär?
Både ja och nej. Ja på den frågan att sättet vi ville jobba på, det tycker jag liksom att vi har kommit igenom på ett ganska bra sätt. Sen finns naturligtvis delar i det som vi vill höja upp. Men samtidigt yttre påverkan. Jag har varit nog mer påverkad än vad jag trodde att jag skulle bli. Jag trodde att jag skulle hantera det på ett bättre sätt. Nu är jag inte mer än människa och jag tar ju naturligtvis åt mig av saker och ting som skrivs och sägs. Att oktober, november där, då ska jag villigt erkänna att då stänger jag ner alla sociala medier. Jag följer inte med vad ni skriver eller någonting. Det gjorde jag på grund av att jag tyckte att jag inte var den människa som jag ville vara. Min omgivning mådde inte bra. Och sådär, så att efter att jag gjorde det så kändes det som att jag kom mer och mer tillbaka till den jag är. Det påverkade mer yttre faktorer än vad jag trodde att det skulle göra.
Kände du att det blev en förändring också i ditt ledarskap till det bättre efter att du gjorde det aktiva valet att inte följa med i allt för mycket för vad som skrevs?
Men ledarskapet i sig, det har ju funnits där, men just det här med att hur vi är mot varann och kanske inte, många tycker att jag är grinig, men på det sättet så kanske jag var mer grinig än vad jag kanske behövde vara, och det är inte jag på det sättet. För de som känner mig ser mig inte på det sättet i alla fall, utan det vart nog lite mer än vad det skulle vara.
Du blev irriterad helt enkelt på saker som du egentligen inte kunde påverka, men du tog ändå åt av det.
Ja, så är det.
Det är ju intressant på ett sätt, alltså Brynäs har ju i stort ändå i år varit ett vinnande lag. Visst, det var tufft som du säger, oktober, november, där var någon liten svacka i början på november kanske primärt. Men ett vinnande lag som där det ändå har gått ungefär som planerat hela säsongen. Nu kommer man upp en liga, man kan i alla fall räkna med att man inte tar hundratals poäng. Förbereder du dig på något sätt för det? Att förlorar man mer matcher så kanske kritiken från omgivningen kan bli vanligare eller större eller mer omfattande på något sätt?
Däremot har jag lärt mig att inte lyssna och bli påverkad på saker som jag inte kan kontrollera. Mm. Jag kommer nog agera på samma sätt hädan efter nu också, även fast vi inte spelar eller tränar. Jag menar ju, som sagt, Brynäs berör och det är många som tycker så även redan nu. Hur kanske ett lag ska se ut och hur vi har spelat och vad som kan bli bättre. Och jag står fortfarande fast vid spelidé, vad jag tycker och vad jag tänker, och det kan jag påverka. Det andra kan jag inte göra någonting åt, så att det finns ingen anledning för mig att lägga krut på det.
Nej, och samtidigt så är det ju så att du är ju liksom talespersonen utåt för Brynäs, och det du säger till exempel till oss och till andra, ja, det är ju det, den informationen folk får. Så att...
Jo, men så är det ju, och det är liksom det jag kan påverka och det är det jag kan lägga tonvikten på.
Du sa det lite innan vi slog på mickan att det var lite skönt med lite tystnad i två veckor. Vad har du gjort för att landa lite nu då och hinna reflektera?
Framförallt har jag varit ute och gått i skogen med ett fiskespö över axeln och försöker hitta isfri sjö. Så att det har varit väldigt skönt att bara få vara i sin egen lilla värld och inte bry sig om andra, utan de felsteg jag tog i skogen, det kan jag bara påverka själv.
Får inte massa sms från Alcén om den och den spelaren och sånt. Kan jag fast stänga av en liten stund då? Ja.
Absolut, och det, jag tror att det är väldigt viktigt att man tar sig den tiden, och det är lite grann så som jag är som person också.
Vad har du någonting som har överraskat dig kring, alltså om man bortser från pressen och det externa, att komma tillbaka och vara huvudtränare och Hockeyallsvenskan som serie, var det någonting som ändå tog dig lite på sängen?
Nej, jag tycker inte det, för att vi pratade om vi var för ett år sedan, om vi var förberedda på det här, och det kan jag säga att vi har varit förberedda på det här sedan dag ett. med hur hockeyallsvenskan ser ut. Den påminner väldigt mycket om Schweiz. Den är öppnare. Det kommer folk på ställen där du kanske normalt sett inte är beredd på att de kommer. Och jag menar, 3-1, 3-0, 4-2. Sådana lägen uppstår mer i hockeyallsvenskan än vad det gör i SHL. Och det tycker jag mig fick se. Vi pratade också om att hockeyallsvenskan kommer att vara bättre i år än vad den var året innan. Och det tycker jag också mig se. Det är fler lag involverade. Alla slår alla. Så att det här att vara förberedd, det tycker jag att vi har varit från dag ett. Och vi har liksom inte tummat en sekund på liksom vad det är vi vill göra och vad vi måste göra för att gå hela vägen.
Mm. Ni avslutar ju extremt starkt sista månaderna egentligen. Men ni hade ju, som vi var inne på lite här, en liten svacka i november där. Bland annat hade ni några 0-2 förluster på hemmaplan. Och det var ju ett skede där, jag vet Alcena pratade om det i en andra sammanhang, att ni stängde in er lite grann och ni tog ett litet omtag. Var det vändpunkten och vad hände där egentligen? Kan du berätta om det nu så här ett halvår senare?
Jag tycker vändpunkt, jag menar, när vi stöter på lite grann patrull så är det väldigt viktigt liksom att man stannar upp och ser vad är det som händer här och nu. Och det vi gjorde var egentligen att var sjunde match så stoppade vi och gick igenom. Hur ser statistiken ut? Vilken bild har vi själva? Och sen försökte vi göra en analys efter varje var sjunde del. Så att, nu kom ju det också i den vevan där vi gjorde det. Och då tittade vi ganska tydligt på framförallt, som du sa, det är tre matcher där med noll mål framåt. Och då såg vi lite grann att vårt anfallsspel fallerade lite grann. Men det var ju också på bekostnad av att vi hade prioriterat en del försvarsspel och hemgångar och det här. Så att för våran del så, ja, visst vill man göra mål, men det var också en del, en naturlig del i vårt spel att få helheten att bli bättre nästkommande sju matcher. Så att jag tycker att det ändå var en del i vårat sätt att analysera.
Mm. Och det försvarsspelet som ni kanske hade bara satt där då men inte fick ihop det med anfallsspelet, det hade ni väl med er sen i slutet? För jag vet inte om du håller med om att hur ni spelade försvarsspel under stora delar av slutspelet, framförallt finalspelet. Det var väl lite av nyckeln någonstans?
Jag tycker att runt de sista 20-22 matcherna där händer det saker. Det är helheten i sättet att spela och det blir mycket rakare, mycket enklare. Vi åker inte och letar de här svåra passerna, utan vi tog initiativ direkt och försökte spela en rakare hockey. Och det gjorde ju att det vart mycket tryggare i vårat spel över hela banan.
Är det liksom en polett som du kan komma ihåg när den trillar ner hos laget, eller är det någonting som bara händer när koncentrationsnivåerna skruvas upp, för nu börjar det närma sig och nu är det på allvar och några av de här rutinerade spelarna går liksom in i något, ja men nu avgörs det mode på något vis?
Självklart så gör det ju mycket när våra rutinerade spelare gör det enkla, för då följer alla med. Men samtidigt så är det människor som vill göra saker och ting, och det är en kreativ sport vi håller på med. Och att döda kreativitet, det är inget bra tycker vi. Sen sitter man ju alltid som tränare och analyserar. Har vi den där växeln att koppla i när det verkligen behövs? Och varje gång vi har varit i den situationen så har det hänt grejer i våran trupp. Och det har vi varit väldigt tacksamma över att det har hänt. Men det var väldigt markant just med spelet, försvarsspelet tycker vi.
Just nu då, om vi släpper lite säsongen, vad gör Niklas Hjellstedt förutom att gå i skogen? Finns det några arbetsuppgifter som ligger på dig just nu?
Jo, det gör det absolut, och det viktigaste har varit att ha exit-samtal med samtliga spelare, och då har man ju liksom koncentrerat sig på de som ska lämna landet först eller åka härifrån och ta dem först. Och sen vad det exit-samtalet innehåller, det är ju väldigt mycket hur spelarna har upplevt det här året och tyckt och tänkt, och saker och ting som vi har gjort bra som vi liksom ska förstärka, saker och ting som vi kan göra göra bättre och lägga till. Och vi har varit väldigt tydliga med att de negativa sakerna kommer fram, för det är inte ofta det kommer fram när du har succé som vi har haft under det här året och tagit klivet upp och sådär. Så att det har varit mycket ge och ta och sådär. Sen kanske inte har varit allt för mycket negativt så då, men det finns absolut sådana saker.
Man läser ju alltid om exit-samtal. Hur ser det ut? Har du exit-samtal med alla spelare, eller sitter du tillsammans med all scen, eller hur funkar det rent?
Jag håller mig gärna borta ifrån all scen. Jag vill gärna göra mitt eget. Så att
spelarna dubbla egentligen, kan man säga.
Ja, det blir det. Det blir det. Så att jag tycker att det är viktigt, för spelarna måste också känna att de ska få kunna säga vad de vill när vi sitter tillsammans, spelarna och jag. I vissa fall så även Ove Masken och Anton varit med också. Så att det är viktigt att de känner att de har utrymme att få uttrycka sig.
Man pratar ofta om det, att det ska vara högt i tak i ett lag och sådär. Tycker du att det har varit det? Har folk, spelare, kunnat liksom sagt vad de har tyckt inför grupp, eller har de tagit det med dig? Nu tänker jag generellt över hela säsongen, men framförallt nu på slutet.
Ja, men det har varit väldigt blandat, och under resans gång så har det här blivit bättre och bättre och bättre och bättre. Och framförallt tycker jag, när det var de här 20 matcherna kvar, det är då verkligen som jag tycker att det sitter och det kommer från hjärtat. Att är det saker och ting som händer, ja, men det är ju många som liksom står upp och höjer rösten och tycker. Och för att man höjer rösten betyder inte att man tycker illa om någon. Det betyder bara att vi kan göra saker och ting bättre som lag, för att vi också ska nå dit vi vill. Så det har varit jättebra.
De här exit-samtalen. Dels du pratade om att det är ganska mycket såklart positivt som kommer fram en säsong där man går upp. Kan du dela med dig av några penseldrag här? Vad är liksom det återkommande som du får höra?
Framförallt så är det många som är väldigt nöjda med hur vi har bedrivit våran verksamhet dagligen. Att vi pratar om goda vanor och träningskulturen vi har haft. Vi ser ju väldigt mycket på hur våra ingångar ska se ut i anfallszon. Att det ska vara med fart, och vi vill ta oss igenom mittzon med fart. Vi kanske inte vill spendera så mycket tid ute i hörnen, vi vill ut därifrån. Och när det har hackat lite grann, ja, men då har vi varit väldigt noggranna med att stoppa upp och kanske höja rösten i vissa fall. Eller påpekat att det här är fantastiskt bra gjort och det har skapat den här målchansen för att vi gjorde så här. Det är väl en del i det positiva. Det negativa i exit-samtal som jag själv har uttryckt är att jag kanske tycker att jag har suttit för mycket inne på tränarrummet istället för att jobba mer individuellt med spelarna ute i omklädningsrummet. Och det är någonting som vi tar åt oss av som ledare, att det här kan vi göra bättre till nästkommande säsong.
Mm. Det där är ju superintressant, för att det där är ju olika ledarstilar. En del tränare, de egentligen lämnar ju spelarna helt i fred förutom på isen och vid genomgångar. Har du varit så och vill ändra det lite, eller hur menar du?
Ja, men jag tycker liksom att det finns så pass mycket individuella videoklipp och sådär som jag vill visa och som jag vill prata, och kanske framförallt vill höra hur individen upplever den situationen. Det är lätt för mig att sitta på sidan och tycka att gör si, gör så, men det är ändå spelaren som äger situationen på isen. Då måste man också ha en dialog och sen hitta ett sätt att gå vidare på. Det tycker inte jag att jag har bidragit tillräckligt med i år mot vad jag vill göra.
Är det också en resursfråga, att man tänker att ni behöver vara en större stab för att du ska hinna med det, eller är det en prioritering som ni skulle klara av med motsvarande mängd tränare så att säga?
Nej, vi är rätt antal människor. Det gäller bara att vi minimerar vårat skitsnack.
Men att det kan bli sånt i det där tränarrummet.
Jo, så är det ju när vi har erfarenhet alla. Så att det kommer ju alla möjliga infallsvinklar här och där på just det temat som man liksom håller på att diskutera. Och det kanske tar lite för lång tid ibland.
Mm, ja, det där vet man ju chefer är när de sitter ihop och snackar. Va?
Ja, det är värdelöst. Jag antar att ni då har de här exit-samtalen separat, som du säger, du och Johan. Sen antar jag att ni också jämför noteringar lite. Hur inblandad är du i beslut kring den och den spelaren får eller får inte förnyat förtroendekontrakt i de fallen som det är aktuellt?
Det är klart att involverad är jag på det sättet att jag tycker och tänker om truppen som har varit och en tilltänkt trupp framöver här, så att visst är jag delaktig, helt klart. Sen har jag ju sagt tidigare också att vi är ju ganska många som tycker till när det gäller spelare, om hur man presterar och inte presterar och vad vi kanske har saknat och vad vi kanske behöver. Så att det är självklart att vi diskuterar.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
När den här podden spelas in har ju inte Brynäs kommunicerat som förening några spelare som så att säga inte får ett nytt kontrakt. Men det är ju klart att den stunden närmar sig. Är det en skillnad i din nya roll som huvudtränare att du kommer liksom närmare det beslutet? Och är det i så fall, hur är det att fatta de där besluten att nej, den här spelaren har inte en plats i en SHL-trupp till exempel?
Det är väl klart att det är aldrig roligt att kanske ge ett negativt besked till en spelare. Framförallt inte efter en säsong som vi har haft här, där vi har haft en otrolig grupp människor som har älskat att jobba med varandra. Och de har haft roligt när de har kommit ner och tränat varje dag. Så det är klart att det är jättetråkigt att ge ett negativt besked. Samtidigt så vet vi också att det här är ju någonting som tillhör. Och det är egentligen... Det tillhör hela tiden året om, för jag menar, vissa spelare förväntar sig att spela powerplay, men vi som ledare kanske tycker, nej tyvärr, vi har andra spelare. Och likadant, det beskedet är inte roligt att ge när du själv tycker att du har powerplay-egenskaper. Liksom det här med boxplay och allting. Så att besked eller beslut tas ju hela tiden, så även under säsong.
Johan Alsén stod här i, vad var det då? Kan det ha varit i oktober eller något sånt där, och sa att han egentligen hade ett SHL-lag och ett hockeyallsvenskt lag redan. Ett drömlag färdigt. Mer eller mindre om han fick välja i alla fall. Hur många... Känslan var att det var ganska många spelare som gjorde det lite jobbigt att göra de här besluten på slutet. Många som lyfte sig, som tog väldigt stort ansvar. Har ni fått rita om kartan baserat på de sista månaderna på säsongen?
Nej, inte med tanke på att vi sa att försök att göra det så svårt som möjligt för oss tränare att ta ut ett lag, och då behöver vi alla ingredienser, vi är defensiva, offensiva, och liksom, vi vill gärna stå där och verkligen gnugga våra geniknölar till att vem ska spela här och nu idag, och liksom, sen får vi ta nästa beslut till nästa match. Så att det har väl egentligen inte ändrats. Sen förstår jag också att Johan tycker att han har någonting att jobba med, men det beror ju på att Brynäs IF har väldigt mycket spelare, framförallt på andra sidan.
Var det någon som spelade till sig ett nytt kontrakt under slutspelet eller sista tiden på grundserien?
Ingen aning.
Nej. Är din bok då, i dina ögon?
Spela till sig, jag vet ju vad de har presterat under lång tid här. Sen tycker inte jag att slutet har varit avgörande för det eller det, utan det är mera karaktären som människa över tid som jag tycker har varit viktig. De här goda vanorna som jag pratar om, det är också sånt som spelar in, och det i sin tur gör ju att vi behöver inte förändra så himla mycket, utan det är någonting som spelaren har naturligt, och det tycker jag liksom har funnits där under hela resans gång.
Om vi kliver ut från exitsamtalen och kontorsjobbet som är nu då, när börjar Brynäs träna igen? När börjar du boka istider, tänkte jag säga?
Istiderna ligger redan tisdag, torsdag, så att de är klara på det sättet. Men 13:e kör ett gäng igång och 20:e kör ett annat gäng igång. Eller 20:e ska alla vara på plats som är här då. Sen transatlanterna har ju lite eget.
Men så just nu har de egna scheman egentligen, och Men de fick någon vecka ledigt, två kanske till och med, eller? Efter...
Ja, det är nästan tre veckor ledigt. Ja. Så att det, jag tycker att det är viktigt att kroppen får återhämta sig och man får ta hand om nära och kära, för hur den är. När du väl går in i ett slutspel så är det liksom fullt fokus och kroppen behöver landa lite grann, och de här veckorna är viktiga för att man sen ska vara beredd på att bygga upp sig igen. Sen är det inte optimalt antal veckor sommarträning som vi kanske behöver, absolut.
Nej, det blir ju så när man går långt, så pågår ju säsongen och då är det en annan typ av träning för att prestera som bäst. Förra säsongen då fick ju laget träna försäsong egentligen hela april, eller från april och ja, hela sommaren.
Då hade man annars inget lag.
Nej, precis.
Men vad gör ni? Skruvar ni någonting där? Har ni redan tänkt kring det? Att det finns mindre tid kanske för den här försäsongsträningen. Gör ni några annorlunda upplägg?
Fördelen som är nu, det är ju att vi startar på en högre nivå i och med att vi har jobbat med dem nu. Vi sa dem i två och ett halvt års tid. Så att där finns det ju liksom en grundkoncept för varje individ. Nu gäller det liksom att skruva lite grann på det. Vad passar den här individen bättre av i det här läget på säsongen kontra vad det var för ett år sedan. Så att på det sättet tycker jag nog att vi är väl förberedda på varje individs träningsform.
Mm. Men ni har isträning då två gånger i veckan från 20 sa du,
ja,
och till sommarsemestern då?
Ja.
Ja. Och när går ni på isen igen då?
Ja, det kommer vi där i början på slutet på juli och början på augusti.
Ja, och där ska ni nöta såklart. Det är mycket fys nu, det är mycket den typen av träning. Men jag tänkte vi skulle prata lite taktiskt också. Spelfilosofi. Du har ju varit nöjd med det sättet ni har implementerat dina tankar i år, och det har ju burit frukt. Men finns det någon, blir det någon skillnad att kliva upp i SHL förutom att kvaliteten höjs? Tänker du att ni ska spela på ett annorlunda sätt i matcher där ni kanske inte förväntas dominera spelet på samma sätt?
Inte i stora drag gör några stora förändringar, absolut inte, men däremot så kommer det bli mycket, mycket tajtare, framförallt i mittzon, och där kommer det vara väldigt noggrant med hur det ser ut. Men även här så tycker jag också att det är många som har varit med under resans gång och liksom redan införstådda med vad det är vi vill få ut av laget. Vi ändrade lite grann i vårat spel från att erövra pucken snabbt när vi har förlorat den till att erövra pucken när vi kan, inte att vi ska göra det till
inte jaga så mycket liksom,
exakt, utan vara mera noggrann när vi gör det. Så att det är en liten förändring i playbooken absolut som ska in där.
Hur mycket SHL-hockey har du kunnat se mitt i den här hockeyallsvenska torktumlan?
Framförallt slutspelet har ju följt slaviskt nästan. Det har varit som en avkopplande del i mellan våra matcher. Så att jag har ju följt den helt klart. Sen är det ju... Jag tycker mig se liksom, Skellefteå och Frölunda kanske inte ändrar så mycket utifrån vad motståndarna gör. De har sin spelidé. Sen andra lag kanske ändrar lite grann på vad man gör. Och här tycker jag liksom det här gäller att vara förberedd och ha olika alternativ klara beroende på vad motståndare gör.
Ja, vad tänker du där när du sitter och ser att oj, här, de här är bra? Eller känner du att nej, men de här kan vi matcha?
Nej, men absolut ser jag det som en jättehärlig utmaning att vi ska kunna matcha, helt klart. Sen måste vi snäppa upp och det är vi nog införstådda med allihopa. Och framförallt det här med att alla lag i SHL har fyra fulla femmer som kan göra saker och ting. Så att det ska vi också vara förberedda på.
Mm. Ni hade ju det den här säsongen, åtminstone tre femmer som... Du var ju lite allergisk mot det här att sätta första, andra, tredje kedja. Och till slut så fick du oss andra att förstå att ja, vi har tre kedjor som egentligen alla kan gå första kedja. Har det varit liksom en liten förberedelse också, om det nu skulle klara målet att gå upp, vilket ni gjorde, att ha ganska jämna, liksom jämna formationer.
Ja, att jag ville ha jämna formationer, det har väl funnits där. Sen har det ju har det påverkats av sjukdomar och skador. Men att vi skulle ha så jämnt som möjligt, det har funnits där. Sen har inte det varit planerat att vi ska ha 4-5 som kan producera. Det har ju liksom, det är det materialet vi har haft, och sen vissa av dem har varit mer prioriterade på de defensiva uppgifterna och andra har fått de offensiva uppgifterna, och det tycker jag är viktigt att man har en roll hela tiden.
Det är nog inte så ofta man hittar seriens skyttekung till exempel när alla är friska i en, på pappret då, en tredje kedja. Så det är klart att det sticker ju ändå ut emot kontra motståndet i hur man, kanske hur man bredden.
Absolut, men samtidigt så är det ju också så här att jag tycker nog att vi har startat matcherna lite för lika. Det vill säga vi har haft Johan Larsson och Indrasis och Anton Rudin, Berra och Kindvall. Hade jag gjort som jag har tänkt, då hade jag nog roterat det mycket, mycket mer än vad vi gjorde. Men eftersom vi är så skrockfulla som många av oss är, då har man valt att inte ändra, och det har ju vi tränare tyckt, spelare har tyckt, så att det,
Ja, du har egentligen velat starta med en annan line-up lite oftare.
Ja, mest bara just för att sabba lite grann, dels för er men också för våra motståndare. Liksom. Jag menar, jag tycker inte om första, andra och tredje, och det är väldigt många som följer hockey som säger det, men för mig finns inte det. Jag vill ha femmer som kan vara första varje dag. Jag vill ha femmer som kan vara fjärde varje dag, för du är inte en första femma i prestation varje dag. Då är det någon annan som kliver ut, och det har vi sett under det här året. Vi hade en del under säsongen där våran fjärde lina var den som drev på och som ändrade matchbilder. Då är det våran första femma för den dagen. Och det är det här jag tycker är intressant när man jobbar med lagidrott och med människor, att det ändrar sig hela tiden. Och vi måste vara med och liksom pusha och påverka och liksom tycka det också.
Var det kanske det ändå till slut som, dels var ni ju det bästa laget, men som fällde avgörande att alla kände sig viktiga. Alltså de förstod att, och det blev inte den där hierarkin på det sättet. Känner du det?
Helt rätt, och det är liksom lite det vi var ute efter också från början, att alla ska känna sig delaktiga, alla ska känna sig viktiga och få cred för det. Och det kanske inte var att de fick cred för det i början på serien, men ju längre säsongen gick så vart det mer naturligt att credda varandra för det här, och det gjorde att vi fick lite grann av den här positiva lagkemin. Mm.
Men du, nu många av de som har kontrakten står då och kommer att tillhöra stommen, de var ju också med och spelade ur Brynäs för två säsonger sedan. Hur tänker du runt det, att många av de spelarna nu ska tillbaka till SHL och har fått vinna nu en hel säsong? Hur kommer det påverka dem med deras prestation?
Ja, jag kommer definitivt inte ta upp att de har varit med och åkt ur. Däremot kommer vi nog förstärka det vi har varit med om och som vi som hel förening vill vara med och bygga vidare nu då. Jag menar, jag vet att Håkan har pratat om identitetsarbete under det här året, och det ingår ju även i vårat sätt att vara på isen också. Jag menar, dagliga vanor kommer fortfarande att vara där, bara det att vi ska skruva på dem lite till. Och sen, det kommer ju att vara en byggsats där vi kommer att bli utmanade väldigt, väldigt tufft i förhållande till vad det kanske var vissa matcher i vinter. Men det här är ju någonting som vi ska vara med och bygga, och nu har vi liksom vunnit många matcher över tid, och det kanske inte har varit så tidigare år, men nu är vi ju här och nu, och jag menar, det finns ingen idé liksom att titta bakåt, utan nu ska vi titta framåt och bygga på det som är positivt, och hur kan vi använda det i SHL?
Just den här vinnarkulturen, för det är ju någonting som kanske Brynäs har saknat över tid nu. Sen egentligen finalen 2017 så har man haft säsonger där det mest har varit liksom en kamp mot sträcken nere i den tabellen, och nu får ni vinna mycket en hel säsong. Hur viktigt tror du det är, och liksom, hinner det sätta sig i väggarna, om du förstår vad jag menar?
Nej, det kommer inte att göra, utan så fort vi tummar på det på vardaglig basis, då försvinner det jättefort. Så där är ju viktigt att vi är här och nu hela tiden. Och vi kanske förlorar 6-7 matcher på raken i början. Det vet inte jag, har ingen aning. Då gäller det att ha tålamod och liksom verkligen tro på det vi gör, och att vi är en omgivning som tror på det vi gör, och sen ha tålamod.
Mm. Självförtroende är ju ofta en färskvara, men det måste ändå betytt ganska mycket för spelare som Rudin och de här, som att känna att ja, men vi är ganska bra, som ändå har varit liksom ledande spelare under många år men inte fått vinna så mycket. Mm. Vad tror du, vad gör det med de killarna liksom?
Ja, men de har ju också tyckt liksom att det har varit en skön känsla. Jag såg en intervju med Johan Larsson där han får frågan om pressen som har varit hela året. Ja, men han har inte varit med på det på flera år, att ha den pressen. Han tyckte att den pressen var ganska skön. Och det är ju någonting som du lär dig av att leva med. Och många frågar, ja, hur gör ni nu när ni kommer in i ett slutspel? Nej, vi gör inget speciellt, utan det viktiga är att vi gör samma saker som vi har gjort hela tiden. Kanske skruva lite här och lite där och se till så att vi blir lite bättre för varje match. Och det tror jag har varit viktigt, att vi haft den jargongen mot varann i omklädningsrummet. Vi krävde inget speciellt när vi gick till ett slutspel. Vi krävde inget speciellt när vi spelade match 4 mot Djurgården i finalen. Det var samma sak, bara lite bättre.
Eller det berömda tålamodet. Jag hör dig beskriva här.
Ja, varför ska vi ändra saker och ting som vi inte behöver ändra, utan det är liksom tro på det vi gör. Jag tycker att det är viktigt.
Det känns ju som den stora avvägningen som du säger nu. Varför ändra eller inte ändra så att säga på saker nu. Hur bra tror du att den här truppen liksom står sig i ett SHL? Hur mycket behöver man fylla på? Johan Alsén pratade i en intervju med Sassi i fredags om att fylla på toppen. Att det är liksom, man kanske skiktar ner det ett steg. Hur mycket behöver ni röra runt här?
Jag har ingen aning. Jag kan bara tro. Och sådär. Jag tror det är viktigt också att man inte rör till det för mycket heller i den här truppen. Samtidigt så vet vi att vi måste göra det också. Det är vissa karaktärspelare här och där som jag tror behöver komma in. Och sen är det också, jag har alltid haft den filosofin att har du haft en grupp ett år, så är det bra om man kan lyfta in något nyförvärv, för det roterar om hierarkin lite grann, och det tycker jag är till det positiva. Sen hur många spelare det är, jag har svårt att säga det i dagsläget.
Men det finns ju en som är klar. Jakob Silfverberg kommer att vända hem. Vad skulle du säga att det innebär för hierarkin och för gruppen och för dig som tränare att få in Jakob Silfverberg i laget?
Framförallt är det en kille som kommer in med en sjuk erfarenhet, plus av den Jacke jag såg när han stack, så är det ju en fruktansvärt seriös hockeyspelare som inte lämnar någonting åt slumpen. Så att det här med dagliga vanor tror jag att han kan hjälpa till med på ett jättebra sätt. Sen just att han är erfaren, han har byggt på sig mycket från NHL-tiden, så jag ser jättemycket fram emot att få bolla lite idéer där också.
Det är ju en sån här som vi har pratat om det. Ja, kan man undvika att sätta ett C på bröstet på Jakob Silfverberg? Har du tänkt något kring det än? Kring kaptenskapet och hans intåg helt enkelt?
Nej, det har jag inte gjort. Jag menar, vi har bytt kapten inför det här året, så att byta igen, det vet jag inte om jag är beredd att göra. Nej. Jag vet inte, det är ju en ledare på sitt sätt. Jag menar, han kommer alltid leda ett lag bara han kliver in i omklädningsrummet. Sen om det krävs ett C eller inte på honom, jag är väldigt tveksam till det. Han kommer leda på sitt sätt i alla fall.
Så är det väl. Det har funnits gott om spelare i det här laget med sen på bröstet tidigare i karriären, så du har att välja av på det viset.
Så är det absolut.
Ska vi prata lite om man tänker lagbygget? Det finns ju också en tränarkonstellation här. Det är egentligen bara du som har kontrakt just nu. Det löpte väl ut för Ove och Masken här i månadsskiftet, om inte de har week-to-week-lösningar nu. Men hur ser du på tränarkonstellationen?
Jag hoppas att den löser sig här nu då. Jag vet ju att de vill ha beta av de här samtalen med spelarna också, så att jag tror att det kommer att hittas en lösning här efter helgen som har varit, så att jag hoppas att det går fort.
Vill du att det ska se ut som du har gjort?
Ja, det vill.
Mm. Och Anton Hansson behåller ni också, ja. Hörde jag.
Det, hur har det varit då? För det var ju en sån där fråga också. Här kommer tre nära vänner som ska träna ett lag tillsammans. Det finns farhågor även från er. Sådär. Kan vi måste liksom kunna hålla isär det här. Hur har det funkat och vad har ni lärt er?
Nej, men i stora hela har det ju funkat väldigt bra. Jag trodde väl kanske i början att det skulle bli kanske för mycket ja hit och dit. Men jag tycker att vi har haft ganska högt i tak och vi har tyckt ganska olika, speciellt i våra hemgångar, vem som gör vad och sådär. Och här har vi liksom bollat idéer fram och tillbaka i förhållande till den spelartrupp vi har haft. Så att i det stora hela så tycker jag nog att vi har klarat det jäkligt bra. Jag är nöjd på utfallet på det. Sen finns det naturligtvis sätt att förbättra på. Det är precis det jag var inne på förut, att vi kan göra saker och ting snabbare och sen kan vi ägna oss lite mer åt individen.
Men det är som sagt var, som jag förstår dig, så den storlek på stab som ni har haft nu, det tycker du är fullt tillräckligt för att ha även på en SHL-nivå. Jag vet, tidigare så var det ju två assar som var i Ove spelarutvecklare, så då fanns det ytterligare en roll om man säger kring laget. Det fanns en målvaktstränare, ja. Är det bra att hålla kvar den här hockeyallsvenska kostymen om man tänker kring stab?
Jag tycker att den hockeyallsvenska kostymen har varit SHL-mässig. Mm. Det är vad jag tycker. Så att för mig finns det ingen anledning liksom att ändra någonting. För nu är vi SHL och då kan vi lika gärna behålla det vi har. Så det tycker jag känns bra. Sen om klubben vill göra någon förändring, då lär ju de säga det. Men det är ingen som har sagt någonting ännu i alla fall.
Du, innan vi gick in i studion där så sa du lite grann att jag kommer inte kommentera spelare så där som ska komma in eller försvinna eller så. Men det har ju snackats en del om Silverberg har vi pratat om, han är klar. Men även andra hemvändare som Christian Joos, Oskar Lindblom. Kan du säga någonting generellt om de spelarna? Och
är det någon av dem som är hemvändare?
Ja, de blir ju det om de kommer hem.
Ja, men ingen har ju deklarerat
de
ska hem.
Nej. Men vad
det så
menar.
Det finns ju en Brynäs-koppling och det finns ju jättemånga som gör utan att för den skull nämna någon överhuvudtaget här. Jag menar, du nämner Christian Joos, jag vet ju att han har ett avtal med Lusanne. Så att jag har ingen aning vart det tar vägen och jag tror inte att det ligger heller i vårat avgörande om man kommer hem eller inte, utan det är hans personliga grej tror jag att det är.
Christian Joos är en spelare som du känner väldigt väl, som sagt, vad era vägar har korsats tidigare. Om du kan berätta vad du liksom känner kring honom som spelare, oavsett om han nu blir en Brynäs-spelare eller inte, för det är ju en spelare som supportrarna till Brynäs kanske inte har sett på särskilt länge eller sett särskilt mycket av de senaste åren och som det ändå pratas mycket om. Vad är din bild av honom som spelare?
Det är en spelskicklig back, han är jätteduktig i powerplay, han jag är skön i omklädningsrummet. Det är inte den som pratar allra mest, men när han säger någonting så blir det ofta ett väldigt gott skratt runt omkring han. Så att han sprider ju väldigt mycket glädje och sådär. Så att det är en fantastiskt bra hockeyspelare. Jag hade han under 2 år i SOG och han var bra där.
Det låter inte som du skulle misstycka om det skulle lösa sig, så att säga, det som det pratas om.
Absolut inte. Nej. Jag är intresserad av alla bra hockeyspelare. Ja.
Och lika med Oskar som du hade, om vi ska hänga kvar vid honom där, som du hade juniorerna, va? I J20 här i Brynäs. Det är många år sedan nu, men
ändå. Ja, jag följde hans från det att han var 14 år i Hille där med brorsan också. Så att det är också en duktig hockeyspelare som sitter på en härlig träningskultur och vet vad han vill hela tiden. Så att han har också varit borta nu ett tag och dragit på sig en hel del erfarenhet. Och båda de här två är jätteduktiga hockeyspelare, så att det säger vi inte nej till om det skulle vara så.
Ja, det har vi förstått. Det är en fråga om får det gå ihop. Då?
Och vi pratar om Jakob Silverberg, men det är ju faktiskt värvan målvakt också. Håller vi på att glömma här i allting. Erik Källgren, vad...
Det som händer närmast som han har tappat bort.
Precis, närminnet är det sämsta minnet. Du måste ju berätta om honom och vad har du för erfarenhet av han och hur mycket du var involverad i den rekryteringen?
Inte jättemycket. Klart jag har tittat på hur han ser ut när han har spelat de sista året här. Jag vet att han går hockeygymnasiet i Linköping. Jag vet att han var med i Växjö och liksom, han var bra när han åkte över, och han har även varit bra där borta. Sen statistiskt sett senaste året så kanske siffrorna är där nere, men det beror lite grann på vad som händer utanför i försvarsspel och allt det här också. Men det är en duktig målvakt i en härlig ålder och sådär, så att vi är jätteglada att ha Erik hos oss, och framförallt att det var fler lag som var intresserade också. Men sen gäller det liksom att vi hanterar honom på ett sätt som han trivs med och känner att han utvecklas i våran miljö, men det blir liksom våran del i det. Men att han kom till oss, det är vi glada över.
Det måste ändå ha varit lite jubel, ja, intern chatten så att säga, just med tanke på hur målvaktssituationen såg ut fram till det var klart, att det var ett tydligt första val som gick in. Liten utandning.
Så Erik är första valet?
Så förstod vi det på Johan Alsen i alla fall. Ja, okay. Det var han själv som sa det. Ja. Hade du ett annat så får du gärna berätta om det.
Nej, alltså jag säger ingenting om första val, precis som jag inte säger om första femma. Här får vi se. De ska ju göra upp på träningarna och på matcherna vem som ska spela. Så att i dagsläget har vi en målvakt. En första målvakt in. Sen får vi se vad framtiden ger.
I det här fallet så lyssnar jag bara på Johan Alsen.
Vi ska ju ha en till också in. Ja, vad tänker du inte göra liksom... Förra säsongen så blev ju eran... Vad sa du?
Ja, vilken profil.
Ja, precis. Förra året så var ju den som var uttalad som skulle utvecklas och se, som blev den stora hjälten i Klara. Och, liksom.
Och det är väl kanske det man vill ha som tränare också, att de sporrar varann så pass väl så att de börjar konkurrera på samma premisser. Och det är precis det handlar om nu också. Jag vill ju ha målvakter som kan spela. Sen vem som tar första spaden, det är ju upp till dem liksom. Så att det gäller att få in bra människor som passar in i våran grupp och som är beredda att tävla och umgås med varandra. Det är det som är viktigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, kom upp igen. Jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
När vill du liksom ha den stora majoriteten klar? För det är klart att det transatlanter kommer kanske över hit efter sommaren. Är det färdig grupp 1 augusti som är målbilden, eller behöver det bli klart ännu tidigare för att ni ska känna er lugna liksom kring byggandet av laget?
Jag tycker nog att i fjol så vart det ganska bra när de kom in successivt. Det kan jag nog tycka kan vara ganska bra nu också, även om jag ser en fördel med att de kommer in tidigare nu i och med sommarträningen på sitt sätt. Men nu har vi en stomme som är ganska stor i förhållande till hur stommen såg ut i fjol. Så att det kan vara bra att det går lite snabbare än förra året. Sen vet jag att fram till 15 februari då är det en levande trupp, och det är det vi har att förhålla oss till. Så att ja, det är lite annorlunda i år jämfört med förra sommaren.
Det är inte kanske lite lättare att ha tålamod i Hockeyallsvenskan, ni insåg att ni var så pass bra ändå tidigt att man kan laborera. Man behöver vara med mer från start på något sätt i SHL.
Ja, men så är det ju. Och sen, bra spelare försvinner från marknaden också, så att det gäller liksom att vara påläst hela tiden. Sen, även om du är en bra spelare, du ska fortfarande passa in i våran grupp.
Vad är svårast att hitta på spelarmarknaden om du bara liksom pratar kring typer av spelare?
Jag pratade ju om den där rightbacken förra året. Den har vi inte sett ännu, men den är svår att hitta. Men jag tycker ju fortfarande att det är så. Det är svårt liksom att se den. Och tittar vi lite grann på powerplay. Våra statistik är ju bra i powerplay, men jag tycker fortfarande att vi saknar det här skotthotet i powerplay. Så att det är väl det jag tittar på lite grann, om vi kan addera det in i våran trupp.
Pratas många lag när man ser såna olika genomgångar som letar en ny första center, nu gör jag citationstecken, men en ny toppcenter i alla fall, men att det också verkar vara en ganska tunn marknad. Är det en bild som du delar?
Jag tror nog, ja, det kan det vara, men samtidigt så är det ju lite grann det här, jag tycker man inom svensk hockey saknar den här centern som kan spida på spelet men som också kan slå av på farten i spelet. Den här tvåvägscentern som styr tempot i matcherna, den tycker jag nog att jag saknar mera. Sen är det ju karaktärer och hur de är som människor och sådär. Men just det här med att få fart i spelet, dra ner på farten, det tycker jag saknar på centersidan.
Står det fortfarande en toppcenter frågetecken kvar i era listor? Eller känner ni er nöjda med hur...
Det står en forward i våra listor.
Någon bara.
Ja,
någon
exakt.
Ja, vad som helst.
Någon som du har en roll till.
Ja.
Apropå forward så spelare som, jag vet inte vad vi sa innan, men Noel Nord blev ju, skrev ut en NHL-kontrakt häromdagen. Vad tänker du om det? Och även Theo Lindstein skrev ju också ett kontrakt nyligen, men han, vad jag förstår, har väl bestämt sig att han ska bli kvar när det gäller Theo. Men Noel, han sa att han skulle ha en diskussion med klubbarna om hans framtid. Vad tänker de?
Nej, det är bara att säga grattis till både Noel och till Theo att de får den möjligheten. Och de har ju förtjänat det också, så att jag kan inte säga så mycket om det. Det är mer än att stort grattis. Sen äger inte vi rätten till dem på det sättet att vi kan styra över deras nästkommande säsong.
Nej, och där kommer man också i ett läge där man kanske måste vänta lite grann. Men när vi pratar om hur truppen ska vara satt, så mycket satt den kan bli.
Men det handlar ju mångt och mycket om en dialog hela tiden, och den dialogen är inte jag involverad i, utan den har Alsen, så att där vill jag inte uttala mig överhuvudtaget.
Vad ska du göra på, ska du bara fiska på semestern också, eller vad gör man som hockeytränare när man får några veckor lugnt i...
Ja, nu får man ju möjlighet att umgås med sina barn också, ja. Barnbarn, så att det är redan till helgen så kommer det barnbarn, så att det, då ska jag vara riktig farfar och verkligen rom mitt barnbarn.
Det låter som en trevlig helg. Jag vet inte, det, jag kände att jag var på väg att avsluta, men jag tänkte jag tittar över och Sasses håll här om det finns några mer frågor vi borde beta av. Det finns ju många frågor, men det är ju också mycket som beror på annat som händer och som kanske inte låter sig svaras på i det här läget.
Ja, man behöver väl veta mer än vad man vet i början på maj, när man ska tänka hur bra Brynäs kan bli och hur man kan hävda sig så väl. Men om den har en känsla nu, liksom, hur ja, tänker ni runt målsättningar och såna här saker?
Ja, men alltså, det är svårt. Liksom. Jag vill inte stå här och uttala mig om målsättningar, för jag vill att det är fler som ska vara delaktiga i det, men att det jag har och känner själv, det är liksom att vi ska klara av att bygga vidare på den byggsats som vi startade i maj förra året, och vi är en bit på väg, men vi måste addera in pusselbitar och vi måste bli mer noggrann i våra vardagliga arbete, vi måste liksom ställa högre krav på varann varje dag och allt det här, så att det är väl det jag känner en otrolig entusiasm till att bidra med, och liksom hur kan vi göra det, och det är många som kan vara med och tycka här, och vi var inne på Silverberg förut och sådär, han sitter ju på mycket bra erfarenheter, så att jag har inte slagit signalen till Jakob ännu och prata med han, utan jag vet vad han håller på med där borta, så att när jag väl sätter mig ner och pratar med honom så kan det dyka upp idéer där också, så att det är flera som ska vara med och tycka och tänka, men att bygga vidare på den byggsats vi är inne på, den tycker jag är en jäkla morot att se fram emot och få ta tag i.
Mm. Ja, det är ju några månader kvar till första matchen. Har ni planerat in om träningsmatchen, den första träningsmatchen, vet du?
Alsen har lagt in några fler i år än vad det var vid den här tiden förra året, så det ser bra ut.
Det, vi får väl se när de trillar in då. Matchar man, vill man, för i fjol så var det ganska noggranna med att matcha mot det hockeyallsvenska motståndet, för det var lite nytt och det var lite, tänker man på samma sätt, tänker ni på samma sätt nu, att man, nu ska vi liksom uppa i den nivå
eller i stora drag, absolut, men vi är också sist ut på marknaden här också. Så att det är inte alltid det kanske kommer att bli så, men vi hoppas väl det då. Men största möjliga mån om det går så vill vi nog ha SHL-motstånd, men vi är inte alls främmande för att ha något annat, för då kan man bygga in teman här också.
Mm. Bra, vi tror att vi nöjer oss så och tackar Niklas Hjelstedt för den här knappa timmen. Så får vi kanske anledning att återkomma i många av de här ärendena inom kort, har jag en känsla av.
Ja, och kanske du får komma på ett nytt besök
kanske lite oftare än en gång om
året. Innan seriestart någon gång i efter semestrar och så vidare kanske.
Absolut.
Ja. Superbra. Tack för att du kom hit, Niklas.
Tack.
Och tack för att ni har lyssnat, ska jag säga också.
Ja, annars blir det ingen podd om inte du har sagt det.